Vad menar vi med karismatik? En ny predikoserie alltså om den heliga ande. Och det här är ju kanske ett av de ämnena åtminstone som jag brinner allra mest för och ber allra oftast om, både för mitt eget liv och för församlingens liv, att vi verkligen skulle komma loss i vad det handlar om att fungera i andens kraft och gåvor. Jag tror att det skulle göra en enorm skillnad för hur vi är Kristi kropp i våran tid. Vissa gånger när man förbereder en predikan så får man ju verka fram den liksom, och kämpar för att få ihop till en hel predikan. Här var det tvärtom. Jag har försökt att sålla ganska hårt och banta ner det från 4 timmars predikan till någonstans lite mer rimligt. Så att om jag har lyckats lite för dåligt i min sållning och det är lite för övergött, så får ni signalera det på något sätt. Liksom, nu räcker det. Men jag ska försöka hålla mig lite rimligt. När vi talar om den heliga ande och framförallt andens kraft och gåvor, då använder vi ibland det här begreppet karismatik. Vad innebär det egentligen? Det kan man ju undra, för att det används ju lite skilda sammanhang också och kan betyda lite olika saker. Vi tillhör ju en rörelse som heter Evangeliska Frikyrkan, förkortas EFK. EFK har 4 ledord, där ett av de ledorden är karismatisk. Vi vill vara en karismatisk rörelse. Och det kan man gå in och läsa på EFKs hemsida, ladda ner deras tro och självförståelse och läsa en lite längre beskrivning hur man ser på det här med karismatik också. Det finns väldigt mycket bra där. Ibland kan det också användas på ett helt annat sätt. Inte minst i media eller så här, så kan man ibland tala om karismatiska miljöer. Och då är det nästan alltid negativt. Ja, det är den ena eller den andra osundheten i karismatiska miljöer som gör att det här får en klang som kan bli lite obekväm för en del. Jag tänker ju inte, vi ska inte ta lätt på att det ibland förekommer osundheter i kyrkan. Det gör det, tyvärr. Och det får vi leva med utifrån att vi alla är människor och är fyllda av brister. Men det är inte det som karismatik innebär. En karismatisk miljö är ju en miljö som är fylld av Guds ande. Så vi har skrivit så här i våran församlingsordning. Står i vägen hur jag än gör här. Men jag kommer läsa det också. Då har vi skrivit så här. Gud har gett församlingen gåvor till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den heliga ande är livgivaren och förutsättningen för församlingens liv. Varje troende får den heliga ande som gåva. Vi uppmanas att ständigt låta oss uppfyllas av anden, andens liv och kraft. Vi är beroende av anden i allt, även i vår efterföljelse och i vårt uppdrag med att leda människor till Jesus. Vi vill både sträva efter och hjälpa varandra att upptäcka och bekräfta andens gåvor. Så har vi skrivit. Det betyder ju att vi vill vara en karismatisk miljö. Vi vill ju vara en karismatisk församling i ordets rätta bemärkelse. Där det inte står för någon slags osunt ledarskap eller någonting annat, utan där det står för att vi strävar efter Guds andes kraft. Och jag tror det är avgörande, helt avgörande, för att vi ska kunna vara det som Gud har tänkt. I den här församlingen vill vi ju inte bara vara en grupp människor som samlas ibland och som tror vissa saker och beter sig på ett visst sätt och sjunger vissa sånger. Utan vi vill ju vara en gemenskap som är fylld av den heliga ande. För det är ju det som gör all skillnad i världen, både vad det gäller sång och musik och förkunnelse och våran tro och hur vi lever ut den. Vi vill inte vara en gemenskap som endast lever efter mänsklig planering, även om vi har det också. Och utifrån mänskliga resurser, även om vi har dem också. Utan vi vill vara en gemenskap som räknar med Guds närvaro och Guds kraft i allt som vi gör. När vi då närmar oss det här området så måste vi också ha med oss att vi kan känna och tänka lite olika kring det här. Bland oss som har varit med ett tag i kyrkan så kanske vi har hört undervisning på det här området som känns tveksam. Eller som inte har landat rätt. Eller så har vi varit i sammanhang som har pratat om det här på ett sätt som har gjort att det känns obekvämt. Eller till och med obehagligt. En del kanske har upplevt missbruk utav andens gåvor. Eller tappat tron på att Gud verkar på det här sättet. Vi kan ha med oss en massa olika bagage när det gäller det här. Det finns kristna som tror att gåvorna har upphört. Att de inte är för idag. Jag ska säga något om det strax. Medan andra längtar oerhört efter att det här ska vara i funktion. Och allt det här bagaget som vi tar med oss in i det här området kan ju resultera i att vi låser oss. Eller hamnar i någon slags kramp på det här området. Och jag hoppas att vi kan lösa upp lite utav det. För jag tror att det här är någonting som verkligen är av godo för Guds gemenskap. I Nya Testamentet så finns det ju ett självklart fokus på något sätt. På att tecken och under och övernaturliga grejer i andens kraft ska följa de som tror. Att blinda ser, att döva hör, att lama går, att betryckta människor blir befriade och så vidare. Och när vi som enkla troende människor funderar på det här tillsammans så kan det ju vara ganska lätt att känna sig otillräcklig och liten i det här. Hur ska det gå till? Kan jag fungera i det här? Och det är helt okej att känna så. Det kanske till och med är bra. Och sunt att känna så. Det kan till och med vara en förutsättning att hantera på rätt sätt. Att Jesus faktiskt låter oss använda auktoriteten i hans namn och i hans andes kraft. I kampen och arbetet som vi står i. Gud delar med sig av sin auktoritet till oss. Det är ju det andens kraft och gåvor handlar om. För när Gud ger oss ett uppdrag som egentligen är gigantiskt stort för oss att ens fundera på, då utrustar han oss också med en kraft som motsvarar det. Er tro skulle inte bygga på mänsklig vishet utan på Guds kraft, skriver Paulus till församlingen i Korint. Och jag tänker, hur många gånger har vi inte byggt församlingen på mänsklig vishet? Istället för Guds kraft. Och det betyder ju inte att vi ska strunta i att använda vårt förstånd, förstås. Men det som är allra viktigast för att vi ska bli det som Gud har tänkt att vi ska vara, det är ju att vi inte litar till vår egen förmåga, utan till Gud själv. Och kanske är det precis därför som vi många gånger kämpar med att se så lite resultat utav det vi gör. För att Jesus blir ju inte synlig i församlingen när vi inte gör hans gärningar på det sättet som det är tänkt. Då blir vi en kraftlös kyrka som vilar på mänsklig vishet. Men då är det gott att Gud har gett oss den heliga ande. Han har inte lämnat oss ensamma i det här utan han vill dela med sig av sina gåvor och sin kraft till oss. Guds rikes explosionsartade utveckling genom väckelshistorien när man läser den och även i våra dagar, åtminstone i vissa delar av världen, kan ju ganska mycket härledas till förekomsten av det som är övernaturligt. Det som inte bygger på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Så vi behöver det här. Vi behöver längta efter det och sträva efter det. Trots att det är så och att det för mig är ganska självklart att det är så, så finns det en inte så liten grupp kristna i världen som tänker att det här inte är för idag. Som menar att gåvorna har upphört. Det var någonting som hörde till den första kristna tiden, till apostlarnas tid, Något som Gud gav för att etablera den tidiga kyrkan. Och när vi fick skriften i den nuvarande formen på 300-talet, då har vi fullkomligheten där. Och då behöver vi inte andens kraft och gåvor. Det har inte Gud tänkt. Det kallas för cessationism, den hållningen, med ett fint teologiskt ord. Att gåvorna har upphört, de är inte längre för idag. Och jag tänker att det inte stämmer. Och att vi i den här församlingen tänker att det inte stämmer utifrån vad vi har skrivit i vår församlingsordning. Och jag tänker också att man måste arbeta rätt hårt med att ignorera en del saker om man ska hålla fast vid en sån hållning. Man måste ignorera skriften i sig, som ju inte sätter någon begränsning till att det enda skulle vara apostlarna eller under en viss tidsperiod som det här skulle gälla. Man måste ignorera kyrkofädernas vittnesbörd. De som kommer efter apostlarna och som i alla sina skrifter har med det mirakulösa och övernaturliga som inslag i sina berättelser. Vi får ignorera hela väckelsehistorien, där det alltid också finns de beskrivningarna om att här gör Gud saker som går utöver mänsklig kraft. Och vi får ju även ignorera våra nutida erfarenheter, där vi ibland märker att Gud har ju inte slutat göra de här sakerna. Så jag tänker att det finns inget som tyder på att gåvorna har upphört, utan tvärtom. Det är inte så att vi ska ställa det mot skriften eller förkunnelsen av ordet eller någonting, utan tvärtom. Det går ju hand i hand, där Gud genom sin kraft bekräftar det som är hans ord. Vad är då andens gåvor? Jo, andens gåvor är hur ett sätt som Gud visar sig på i våran tid. Det är, vi brukar kalla dem nådegåvor ibland, och det är precis vad det är frågan om. Det är gåvor av nåd, någonting som vi inte kan förtjäna, men som Fadern vill ge oss för att vi ska kunna förmedla allt det goda från honom till människor runt omkring oss. Och gåvornas syfte är alltid att uppmuntra och uppbygga och trösta människor. Vi inbjuds att genom våran tro och Guds nåd vara en del av den här övernaturliga dimensionen, den andliga verkligheten, som egentligen inte är ett dugg mindre verklig än den synliga verkligheten, utan en del av den bibliska världsbilden. Och därför är det här heller inte några naturliga gåvor och talanger som vi pratar om. Sådana har vi också. Och de är bra och viktiga, och de ska vi använda i Guds rike. Men inte det är frågan om när vi pratar om andens gåvor, utan sånt som faller inom ramen för bara det Gud kan göra. Och som alltid så är ju Jesus den perfekta förebilden. Han fungerade ju fullkomligt i andens kraft och gåvor. Han gjorde bara det som han såg Fadern göra, säger han. Vilket resulterar i att människor blir helade och befriade och omvänder sig och får förlåtelse och blir överbevisade och så vidare. Och så uppmanar Jesus alla hans efterföljare att göra likadant. Ni kommer till och med göra större saker än jag har gjort, säger han. Så ett liv där Gud gör övernaturliga saker, det är ju den normala erfarenheten för en troende i Nya Testamentet. De inte bara observerade Jesus, utan de får vara med och utföra sådana saker som han gör. Och inte bara apostlarna ens i den bibliska berättelsen, utan också andra som fanns runt omkring. Vi kan inte förtjäna de här gåvorna. Det är precis därför de är gåvor av nåd. Det är någonting oförtjänt. Det är inte någonting som vi kan skryta med eller visa upp. Eller någonting som ger oss någon särskild ställning i Guds rike på något sätt. De är inga troféer. Utan vi är förmedlare av Guds nåd och omsorg till varandra när vi fungerar i det här. Så den som står i centrum när vi får förmedla Guds kraft är ju inte den som får vara redskapet för det, utan Gud och det han vill göra i en människas liv. Sen verkar det heller inte finnas något krav på andlig mognad för att ta emot och fungera i andens gåvor. Och det här är ju lite jobbigt för oss, att det verkar vara så. Och det är ju det som också kan leda till missbruk och avarter och osundhet som ibland drabbar människor. Men när vi läser i första Korintsebrevet till exempel, när Paulus skriver till församlingen i Korint, så är ju den församlingen en enda röra på många sätt. Och ändå säger Paulus att det saknas ingenting när det gäller nådegåvorna hos er. Så det är inte andlig mognad som förutsätts för att vi ska kunna ta emot och fungera i gåvorna, utan att man gör sig tillgänglig spelar mycket större roll än andlig mognad. Jag tänker att vi ska läsa ett avsnitt från just första Korintsebrevet 12. Det är ju ett av huvudstyckena när det gäller de andliga gåvorna. Och de första 11 verserna läser vi så här. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga anden. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Hos var och en. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Det här är ju ett av de avsnitten som talar mest om de andliga gåvorna. Vi har också Romarbrevet 12 och Efesierbrevet 4. Paulus skriver ju inte, tänker jag, för att tala om för oss hur många gåvor det finns. Ibland har vi ägnat tid åt det och försökt att räkna ut hur många gåvor är det egentligen. Jag tror inte att det är hans poäng. Utan han skriver för att han vill att de ska ha kunskap och bruka gåvorna på rätt sätt och med rätt motiv. Gåvorna fanns redan där. De brukades i överflöd i den här församlingen. Men det fanns en del saker att korrigera. Och där det finns ett bruk av någonting, där finns det också alltid en risk för missbruk. Men då gör vi ofta det misstaget i kyrkohistorien, både när det gäller det här och när det gäller andra saker. Att stöter vi på en avart eller ett missbruk, så vill vi lägga locket på och lägga det där åt sidan och inte ha med det att göra. Och det gör inte Paulus. Utan han säger, fortsätt att använda de andliga gåvorna, men jag vill att ni ska ha kunskap så ni kan göra det på rätt sätt. Hans avsikt är inte att begränsa eller lägga locket på. Det finns ju någon som har sagt att enda botemedlet mot avarter är att släppa fram arterna ännu mer. Och det tror jag alltid är botemedlet mot det som inte är ett rätt bruk av saker. Det är att släppa fram det rätta bruket ännu mer, inte att sluta helt och hållet med någonting. Så Paulus vill att de ska fortsätta flöda i gåvorna trots att det ibland kan bli fel. Men han vill ge dem så bra förutsättningar som möjligt för att missbruket ska minimeras. Och sen beskriver han, den här typen av gåvor kan det vara fråga om. Så här kan Gud verka. Och betonar att det är anden som äger gåvorna och fördelar dem som han själv vill. Och efter det här avsnittet så ger han några principer som visar hur vi kan fungera i gåvorna. Nästa avsnitt efter det här är ju det kända stället om kroppen som vi ofta använder när vi undervisar om församlingen. Att vi sitter ihop och är olika men hör ihop och fungerar olika och så vidare. Och det gäller ju gåvorna framför allt. Det är ju det sammanhanget som Paulus skriver det här. Att det gäller mångfald i enhet, inte likformighet. Jag har inte gett er de här gåvorna för att ni ska jämföra er med varandra eller för att ni ska säga att den här gåvan är bättre än den eller det här är mer synligt än det här, utan tvärtom, säger ju Paulus i den här liknelsen om kroppen. Vi är alla olika och anden framträder på olika sätt hos var och en. Enhet är inte samma sak som likformighet. Och det är ju otroligt viktigt överhuvudtaget i församlingsgemenskapen, men inte minst när det kommer till andens gåvor. Enhet innebär ju att vi är ett hjärta och en själ, men ändå olika varandra. Och här tänker jag att vi har extra mycket i ett land som Sverige att reflektera över, eftersom likformighet så ofta har varit en ledstjärna i samhället. Att vi ska göra likadant, se likadana ut. Men hur anden kommer till uttryck, det har stor betydelse oavsett hur det ser ut. Och det är ju unikt för vem du är. Så att en gåva verkar mer framstående eller verkar mer betydelsefull gör den inte mer värd, säger Paulus. Det verkar nästan vara tvärtom. De gåvor som inte syns och märks lika mycket är kanske de som har störst betydelse för kroppen, säger han. I nästa kapitel, i kapitel 13, så hittar vi ännu en andlig princip. Och vad står det i första Korintherbrevet 13? Där står det om kärlekens lov. Det läser vi ju på bröllop. Har det här någonting med andens gåvor att göra? Ja, det har det absolut. Det är i det sammanhanget som det står. Både första Korintherbrevet 12 och första Korintherbrevet 14 handlar väldigt tydligt om de andliga gåvorna och hur de används. Och insprängt däremellan, mitt i, så finns det här avsnittet om kärlek som också innehåller referenser till de andliga gåvorna. Och det är fullt medvetet. För Paulus poäng är ju att om ni inte använder Guds kraft med kärleken som motiv, då är det ingenting värt, säger han. Det är ju det som avgör om det här bygger upp och tröstar och är värdefullt för församlingen eller om det blir någonting annat. Gåvorna är underordnat kärleken. Hela syftet med gåvorna är att älska och tjäna andra, annars är de ingenting värda. Om jag har profetisk gåva, om jag känner alla hemligheter, om jag har hela kunskapen och tro så jag kan flytta berg, men saknar kärlek är jag ingenting, säger han. Så vi uppmanas att sträva efter och söka andens gåvor, men att alltid göra det utifrån rätt motiv. Och då, när de är i funktion, som han kommer till i kapitel 14, då blir det ju tydligt för människor, både för oss som redan tror och för människor som inte tror, att här finns verkligen Gud. Där landar han ju i det 14 kapitlet på något sätt. Hur många gåvor kan en människa inneha? Och är gåvorna någonting som vi har? En del människor genom historien har dragit slutsatsen att var och en får en nådegåva att bruka. Och det gäller att hitta vilken gåva som är min. Med den undervisningen växte jag upp. Och inte så få andra heller har vuxit upp med en sån synsätt. Enda undantaget var om man möjligtvis hade gåvan att tala i tungor och att uttyda tungotalet. Och jag tänker inte så längre. Utan jag tänker att det finns ett visst problem med att se på gåvorna på det sättet. Jag tror det begränsar den heliga ande. Jag tror det leder oss till passivitet. Och det stämmer varken med skriften eller med människors erfarenhet. Utan så småningom så stötte jag på en annan typ av undervisning. Där det inte handlar om att jag behöver hitta min gåva. Utan den som äger alla gåvor, precis som Paulus säger i den vi nyss läste, är ju anden. Det är anden som innehar gåvorna och fördelar gåvorna som han vill. Och eftersom anden bor i dig och mig, när vi är troende så har anden flyttat in och bor i dig. Och det betyder att alla gåvor finns tillgängliga för dig och mig i varje stund. Man kan likna gåvorna vid en verktygslåda som vi alltid har med oss. En slags andlig verktygslåda. Och när vi hamnar i en situation där vi behöver få förmedla helande eller tröst eller befrielse eller vad det än kan vara, då tar vi upp det verktyget ur lådan som finns hos anden. Och någon gång är det första gången vi använder det, och då kanske vi inte är särskilt vana vid att använda det här verktyget. Och det är lite ovant och valhänt, och vi slinter lite och det blir lite tokigt, och det gör inget. Vi måste lära oss att även på det här området, om vi ska kunna träna oss i att fungera i andens gåvor, så måste vi kunna misslyckas på vägen. Det går inte att lära sig någonting utan att öva sig i det. Och det gäller det här också. Men ju mer vi plockar upp det här verktyget, desto mer vana blir vi att använda det. Och Bibeln har ganska många exempel på när det blir fel i brukandet av gåvorna. Men vi uppmanas ändå att fortsätta sträva. Att fortsätta öva oss i det. Och ju mer trygg blir man med hur man använder det. När som helst kan en människa betjäna en annan med andliga gåvor. När vi behöver be om helande så hamnar vi inte i den situationen att nej, vi kan inte be för dig för Pelle är inte här. Det är han som har helandets gåva. Utan vi kan vara förvissade om att Guds ande bor ju i var och en av oss. Och därför kan vi lägga händerna och be om helande när det behövs. Gud längtar efter att vi ivrigt ska söka de andliga gåvorna. Och att vi när som helst kan bli använda av honom. Men jag tänker att det finns tre olika sätt som vi kan fungera i det här. Vi kan få vara med om, och jag har fått vara med om, ganska många olika typer av gåvor som jag har blivit använd i. Och vissa gåvor har jag kanske fått bruka flera gånger och andra kanske bara någon gång. För jag tror att vi kan antingen hamna i en roll i en viss situation, eller att det kan bli en gåva som vi förvaltar och som vi ofta återvänder till. Eller att det kan bli en tjänst. När vi har tränat oss tillräckligt länge och förvaltat en gåva på rätt sätt, så kanske vi utvecklar en tjänst utifrån någon gåva. Jag har ibland fått vara med och be om människors helande och fått se hur Gud griper in. Men inte så där jättemånga gånger. Så jag skulle inte säga att jag har den rollen på något sätt. Men det finns det människor som har, som regelbundet ber för människor som blir helade. Och så finns det människor som kanske utvecklar det till en tjänst, som Catherine Kuhlman eller andra som har levt ett långt liv i tjänst där helandet har varit centrum för den tjänsten. Och vi kan fungera i alla tre de här. Och ju mer vi tränar oss i någonting, desto mer kan vi få fungera. Jag satt på en enkel bönesamling en gång. Och Magnus kom dit. Och Magnus, han är en man mitt i livet som gillar att köra motorcykel. Så han hade tagit fram sin cross några dagar tidigare och kört i skogen. Och kraschat och flugit över styret och landat med nyckelbenet på en stubbe. Så att han hade slagit av nyckelbenet på ena sidan. Och han hade väldigt ont och han kunde känna hur, när han tryckte på det, hur det rörde sig eftersom det inte satt ihop längre. Han kom dit till den bönesamlingen och jag kände under tiden att vi bad att vi behöver ju be för Magnus innan vi går härifrån. Så jag såg till att vi gjorde det. Innan vi skildes åt så samlades vi kring Magnus och så la vi händerna på honom och bad. Och när jag bad om att Gud skulle röra vid honom och hela honom, så beskrev han efteråt att det kändes som en symaskin. Som att Gud tog fram symaskinen och det högg till liksom i brottet. Och efter det så var det fixerat. När jag tryckte på det så rörde sig det inte längre. Utan det var liksom fixerat av det Gud gjorde. Så träffade jag honom ett par dagar senare på söndagen. Då. Det här var på fredagskvällen. På söndagen var det gudstjänst. Och då frågade jag, håller det fortfarande i sig? Ja, det är fixerat. Men jag har fortfarande ont. Vi glömde be för smärtan, sa han. Ja, men då gör vi det nu, sa jag. Så bad vi i hallen att Gud får ta bort smärtan också så han inte behöver ha ont. Och då kände han hur det gick en varm våg genom nyckelbenet och sen var smärtan borta. Och det här har jag fått vara med om några gånger, men inte tillräckligt många så att jag skulle säga att jag har en roll att förmedla helande eller att jag har en tjänst i det. Däremot så tror jag att jag har en tjänst när det gäller undervisning och förkunnelse. Det är någonting som har vuxit fram i mitt liv. Från att jag började treva mig fram och höll min första predikan i Habo Pingstkyrka 1999. Som inte var särskilt lång och förmodligen inte särskilt bra. Men så småningom så har jag fått bekräftat av andra att ja, men du har nog en gåva i att undervisa och predika. Som växte fram till en roll där jag ofta hamnade i sådana sammanhang att jag fick frågan att undervisa eller predika. Som också blev en tjänst som jag har till min försörjning. På det här sättet kan vi växa i alla gåvor. Och alla gåvor finns tillgängliga för den som tror. I en viss situation kan Guds ande använda dig för att möta vilket behov som helst. Och ju mer vi är öppna för det, desto mer kommer du märka att Guds ande manar dig inom samma område där du redan har frimodigt trevat dig fram oftare och oftare. Men det är också viktigt att veta att det här med gåvorna och andens gåvor, det är ingenting magiskt. Det är ingenting som tar kontrollen över dig, vare sig det handlar om tungotal eller profetiskt tal eller någonting annat. Utan det här är ett samarbete som vi gör tillsammans med Guds ande. Gud kommer inte bända upp munnen på dig för att du ska förmedla ett profetiskt tal om du inte själv vill det. Eller någonting annat. Det är alltid vi själva som väljer att vara en kanal för andens nåd och kärlek. Men anden äger gåvorna och lockar och manar oss att vara i funktion. Och även om det inte handlar om något tvång på något sätt, så är ändå Gud beroende av att vi väljer att agera på den maning som anden ger i ett visst läge. Men vi har en hel del saker i våran tid och i våran tradition som hindrar oss från det här, tror jag. Jag tror det finns sår och rädsla kopplat till de här sakerna. Vi har upplevt saker som har skadat tron. Jag tror att vi har låtit gåvorna slumra. Och kanske ibland inbillat oss att så där verkar inte Gud längre. Jag tror att vi har alldeles för mycket låtit oss genomsyras av den västerländska mentaliteten. Det skeptiska, rationella tänkandet som säger till oss att det där är ju inte rimligt att en människa kan bli helad. Eller att Gud kan befria. Tror vi ens på förekomsten av det onda? På demoner som verkar i människors liv? Eller har vi lagt det där åt sidan som vidskepelse från förr? Och kan det hända så kan det i alla fall inte hända mig. Jag tror vi har massa sådana här trösklar som står i vägen för att Gud ska kunna använda oss. Och jag tror att han vill upprätta det. Och jag tror att vi är fullständigt beroende av att vi får tag i det här om vi ska få det vi längtar efter. Jag tror det är mer avgörande än någonting annat. Utan andens gåvor i funktion så blir församlingen bara en organisation. Förkunnelsen blir bara ett föredrag. Ledarskap blir bara förvaltarskap och så vidare och så vidare. Om vi längtar efter en gemenskap dit människor kommer, troende eller inte, och känner här finns verkligen Gud. Då behöver vi längta efter det här. Och sträva efter det. Och söka det. Och läsa om det. Och söka upp det. Och öva oss i det. Och misslyckas. Och försöka igen. Och misslyckas igen. Och försöka igen. Gud längtar efter det. Gör du det? Amen.